Vi är online.
Mm. Då kör vi då. Han svarade och sade: Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, åt honom skall vara givet, så att han får över nog. Men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
Sa Ebba Busch Thor.
Det gjorde hon med all sannolikhet någon gång under sin uppväxt i Livets ord. Men om hon sa det så kan man säga att hon citerade, eller möjligtvis fultolkade, Matteus 13:12. Mm. Vi har citerat Bibeln tidigare i Fotboll Radikal. Välkomna förresten. Välkommen Simon Bank.
Åh, tack så jättemycket. Mer bibelstudier åt folket.
Åt folket. Jag kommer tänka på detta i helgen, eller i förra veckan var det, när vår, ändå får man säga, favorit WAG, även om det är lite trångt på tronen just nu, Pamela Anderson, tillsammans med sin boyfriend Adil Rami, lämnade Olympic Marseilles insamlingsgala för hemlösa barn i Marseille, eller barn som har dåliga villkor och som växer upp i fattigdom.
Barn som växer upp i Marseille, helt enkelt.
Precis så. Och varför gjorde hon det? Jo, för att den stora insamlingen med pengar blev helt plötsligt och fick ett lite sånt tillägg. Nu ska vi också samla in pengar till Notre Dame. Och det tyckte Pam att någon måtta får det vara på det här. Då hade redan 10 miljarder, eller en miljard är det väl då i svenska kronor, kommit in. Och till Notre Dame, och då kände Pam att ska vi sitta i Marseille och skänka en massa pengar till en parisisk kyrka? Du kanske kan instämma i detta, i hennes lite lätta irritation över detta, Simon. Så hon och Adil lämnade i alla fall galan, för de tyckte att det var barnen som skulle få pengar och inte den redan övergödda katolska kyrkan och så vidare.
Ja, man kan ju sympatisera med det av väldigt många skäl, men framförallt, vi har varit inne på det förut, att handlingar och protester och sånt ska ju, för att väga någonting, också kosta någonting. Och det är ju, de hade ju verkligen inte behövt göra så där, utöver att det blir rätt så konstig stämning när man är festklädd och galaklädd och allting är väldigt trevligt och människor skänker pengar till välgörande ändamål, oavsett om det är byggnader eller barn man skänker till, så är det ju en fin och härlig stämning där, såklart, som de ju på något sätt sticker in en stor nål i. Vilket ju visar att de också faktiskt, de står inte bara för att få uppmärksamhet eller säga rätt saker, utan att det verkligen handlar om någon sorts övertygelse. Så Pam borde ju bli, bara med den handlingen vid sidan av tusen andra, bli någon form av hedersmedborgare i Ecuador, nej, i Marseille.
Spelar hon snart på i Marseilles backlinje? Jag börjar undra om inte det närmar sig ändå.
Det skulle ju inte bli sämre, om man säger.
Hon har haft en ganska så busy week sedan vi hördes sist. Hon har ju bland annat riktat ett brev till Stefan Löfven där hon kräver att den här svenska Ola Bin, heter han så, som sitter tillfångatagen i alla fall i Ecuador, ska friges. Det har ju med hela den här Wikileaks-rörelsen att göra. Pamela Anderson är ju väldigt nära Julian Assange sedan många år. Och så har hon lämnat en gala då, och dessutom på slutet så har hon engagerat sig i den här transnationella politiska rörelsen DiEM25 eller DiEM25. Som är någon form av hubb, kan man väl säga, inför EU-valet och framåt för progressiva krafter inom Europa. De har samlat lite, det är lite allt möjligt där. Det är bland annat den förre socialistledaren i Frankrike, Benoît Hamon. Det är både gröna, liberala och radikala vänsterpartier som ryms hittills i den här koalitionen, vill fel att säga, men i det här initiativet i alla fall. Den förre grekiska premiärministern är ju med där också, Yannis Varoufakis. Ja, exakt vet han faktiskt. Yannis Varoufakis. Och så vidare och så vidare.
Alltså lite... Kan man få hoppas? Alltså jag har ju famlat lite i... Om man nu är som jag har sympatier egentligen för två stora europeiska klubbar, Olympique Marseille och Tottenham. Och haft lite svårt att få ihop det där. Alltså Tottenham med det som i grunden kanske är en judisk identitet och Marseille med en, i alla fall en läktare identitet som kanske inte är judisk på samma sätt med många nordafrikanska supportrar och en stor... en sorts ankare nere i den nordafrikanska världen. Så jag har liksom haft svårt att få ihop. Var finns kopplingarna mellan Tottenham och Marseille? Menar att de oftast förlorar då. Och kommit fram till att det kanske är Pam som är hoppet där också. Nu ska hon ju föra samtal med Stefan Löfven, den kände Tottenham-supporten.
Tottenham har inte vunnit ligan sedan 1961. Det är 48 år sedan. Kommer det dröja minst lika länge innan de gör det?
Svar nej. Det visar vi nu att vi är på väg upp. Vi har legat ofta i mitten. Nu är vi trea. Och det dröjer inte så många år till. Så är vi längst upp.
Det är kanske där jag har landat till slut. Att det blir Pam som löser det också.
Det, alltså hon är ju en av... just nu Europas, eller alltså Frankrikes mest, Frankrikes kanske tydligaste politiska radikala röst. Mm. Vilket ju är, som de flesta konstaterar, inget man hade gissat för en 20-25 år sedan. Också intressant tycker jag att se när hon deltar på de här mötena. Det är ganska mycket olika festivaler och hit och dit. Men också när hon träffar de här politikerna som vi talade om då, Varoufakis och Amon med flera. Och de ska liksom ta lite bilder med henne. Och man ser att de inte riktigt vet hur de ska se ut på de där bilderna. För att det blir en blandning av deras kanske 25-åriga jag som står där och bara, okej, här står jag med Pamela Anderson. Liksom. Hur stort kan man le utan att det ser gubbigt och slämmigt ut? Och samtidigt förstås en stor vilja att välkomna henne i kampen någonstans.
Ja, det är svårt att tänka sig en mer alltså, fransk ödesfråga. En nation som i grunden är så oerhört, alltså, får man säga sexistisk, det får man väl. Där 80-talets Pamela Anderson spelade väl in som den här unga kvinnan, unga sexsymbolen. Som sen helt plötsligt börjar prata och inte bara prata utan liksom säga saker. Mm. Det är klart att det blir en krock mellan världar där på något vis för väldigt, väldigt många.
Ja, det blir lite det. Adil Rami har inte spelat en enda minut 2019. Om han inte spelar helgen, men det gjorde han inte, va?
Nej.
Så att man kan ju konstatera att hon har tagit över, vad ska man säga, rodret lite grann i familjen eller i paret. Och med den äran. Vad har du gjort sen sist?
Det krävs en del tankekraft för att komma fram till det. Jag har väl mestadels haft någon form av allsvenskt fokus. Sen har jag också begått personligt varumärkes harakiri. Jag brukar ju ofta prata om...
Personliga varumärken.
Det är mitt personliga varumärke att prata om det.
Synas på sociala medier och vikten av det och så vidare. Mm.
Jag är glad att jag inte gör det ibland, för då hade jag kunnat tala om att när Tottenham spelade sin nyckelmatch i helgen mot derby mot West Ham, så tillbringar jag de timmarna med att titta på Babblarna The Musical på Intiman. Ungefär samtidigt som Tottenham släppte in sitt förlustmål så satt jag väl och räckte upp händerna på order av Bibi eller Dodo eller Babba eller så. Och var mest glad över att ingen riktigt såg, att jag bara hade min inre blick att konfrontera.
Da 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 da.
Bibi bibi. När du pratar om de där grejerna så känner jag mig ungefär som när resten av världen pratar om Game of Thrones. Du vet, när man antingen inte har småbarn eller inte streamar stora tv-serier så fattar man typ ingenting.
Shame!
Men man hör att det är gott, så att säga.
Ja, och han hörde att det var, och han såg att det var gott.
Ja, exakt.
Som det står i bilden.
Precis så. Mm. Ja, ja, ja. Själv har jag suttit på, Stade de France och... skrockat lite för mig själv, såklart, som man ju gör när PSG går på proppar som de gjorde i helgen. Det var ju en, återigen för att knyta till inledningen, nästan biblisk katastrof, eller en katastrof av bibliska mått i alla fall. Någon form av ragnarök nästan när de förlorade den här straffläggningen, och det kändes ju som att det stod 2-0 då efter 20 minuter eller någonting till PSG. Och jag tänkte att, och Jakob Johansson var inte på väg in för Renn, jag tänkte att det blir inte mycket jobb här. Men Renn trodde. Salma Hayek bad en bön, såg man på Instagram, och blev bönhörd. Och det som, den sista lilla, ska man säga, strimma av respekt eller av värdighet försvann lite grann också i PSG. Inte bara på grund av resultatet, men också då att Kylian Mbappé blev utvisad för en jätteful stämpling som han, ja, man absolut inte förstår varifrån den kom. Neymar var tillbaka från start och gjorde för sig en väldigt fin match, men gick ut efteråt och gnällde på att de unga i laget inte lyssnar på oss lite äldre, och de lyssnar inte på tränaren, och här har vi ett problem. Och, ja, det är en jättespricka i hela det där omklädningsrummet, och PSG får ju väldigt lite sympati någonstans ifrån. Absolut inte från resten av världen, verkligen inte från resten av Frankrike, och inte så mycket från sina egna supportrar heller just nu. Det är fascinerande, kanske mer än någonting annat, att se hur det går till när ett sånt här jättemonster bara pyser ihop.
Imploderar, ja absolut. Ja. Och alltså det var ju kul att se av många skäl. Alltså dels av det rent, om man nu tar ren fokus på det, så alltså visst, man kan kokettera och ska ju per definition dra åt helvete för det, som att man har någon sorts loserkultur. De klubbar som mest, eller supportrar som mest, lyfter fram sin eviga loserkultur är ju klubbar som kanske Tottenham eller Roma. Det vill säga klubbar som är vana att typ slåss om titlar och förlora dem. Och man har egentligen inget mandat att göra det, eftersom man håller ju inte på Gävle direkt, så att säga. Men Rennes har ju faktiskt ett visst mandat att göra det. De är ju Frankrikes stora sån där, alltid med men vinner aldrig klubb. Jag tror att de alltså i princip nästan har flest Ligue 1-säsonger av alla klubbar, och har ju då på 2000-talet ändå lyckats liksom ta sig väldigt nära. De var sådana att de missade någon Champions League-plats i sista minuten av sista matchen. De tog sig fram till 2 stycken cupfinaler. Stora saker. Möter då Gangomp, alltså sin bretanska lillebror på många sätt, och förlorar båda två matcherna, båda två cupfinalerna. Så det var ju verkligen härligt att de till slut fick vinna, att Hatem Ben Arfa fick stå där och håna hela sitt PSG. Och att när pokalen väl skulle delas ut, så hör man ju till och med genom tv, så hör man hur Rennes supportrar vänder sig mot VIP-läktaren och mot Emmanuel Macron och kör sig sån här Macron on ton cul. Att han kan, ja, i den finare omskrivningen då, dra åt helvete. De har verkligen förtjänat den där titeln på så oerhört många sätt.
48 år utan en enda titel satte man punkt för till slut. Och Ben Arfa älskade man ju i alla fall i några minuter där, när han stod i grät på inneplan. Då kände jag att det här är ju äkta. Och det är det mesta med honom är väl äkta. Sen så kom liksom det första sticket då, att nu visar jag minsann min gamla klubb och presidenten Nasser El Khelaifi att man kan inte mobba ut folk, för till slut så kommer de tillbaka och äter upp en. Och sen så bildar han någon form av ytterst ohelig allians med Adrien Rabiot då, som är den andra utmobbade i klubben, och sa att han såg fram emot att spela ihop med honom i framtiden, eller ja, någonting åt det hållet i alla fall. Varpå Rabiots mamma och agent Veronique gick ut och tackade för stödet. Svårt att säga om det är bra eller dåligt varumärkesbyggande, men det var i alla fall en ljuvligt provinciell stämning utanför Stade France efteråt. Det var verkligen bilar som åkte runt och tutade, folk som satt på taken och halsdukar som liksom viftades med överallt. Och sen så, jag var lite uppspelt och gick ut och tog en öl med en kollega efteråt. Det blir väldigt sent, så att vi fick liksom söka oss till ett av de där ställena inte så långt ifrån Sacré-Cœur, eller inte så långt ifrån Moulin Rouge då i Montmartre, som har upp, du vet, någon så här riktigt rövig äng, alltså irländsk pub, om du tänker dig, som uppe till 5. Och det var ju
irländsk fullt pub.
Ja, bara det. Och det var fullt med Rennes-supportrar som sjöng och dansade och var så där, du vet, så där sprittande glada som man är, och som, det är där man behöver se ibland, för att det är inte riktigt, inte ens när PSG vinner en titel så är det den stämningen riktigt i Paris. Det är lite mer blaserad stämning. Gjorde gott för min framtida tro på fotbollen, måste jag säga.
Det där är det enda goda som finns med den här nya tidens totala hegemoni, att när den väl faller så känns det ju nästan värt det. att PSG inte kan förlora känns värt när de väl förlorar, ungefär så.
Mm.
Och man kan översätta det med Real Madrid eller Manchester City eller vad man nu vill.
Just det. Det var ju en annan, ska man säga, ett annat ganska stort moraliskt fall. Det var väl i helgen också. När Zlatan Ibrahimovic hamnade i bråk. Hans LA Galaxy slog, gjorde de väl? Real Salt Lake. Real Salt Lake. Vi har ju många Real som vi följer här i podden. Och blev... ja, skulle ju gå och be om ursäkt då efteråt till Nedum Onoha. I Real Salt Lake som han hade plågat verbalt under matchen.
Jag har säkert...
precis. Och... ja, be om ursäkt. Inte, jag kunde bara komma på en enda gång som Zlatan har gjort det. Och det var ju efter den här cykelincidenten för några år sedan. När damlaget blev, och många blev väldigt irriterade på Zlatan. För att han hade uttryckt sig nedsättande om damlandslaget. Och de kunde få en cykel med hans autograf och så vidare. Ni minns detta. Och Noah vägrade att skaka Zlatans hand. Han sa att han beter sig som en gangster och han sa saker till mig som är oförlåtliga. Jag tänker inte acceptera hans ursäkt.
Well, he came in to apologize after the game because, you know, from 60 minutes in, he's saying to me he's going to do me, he's going to hurt me for that game. And this is, you know, this is a guy who's the face of the MLS, as he calls himself, but this is the way that he plays on the field. So I don't care if someone comes in and tries to say that to me. You don't say that on the field. I don't care. I'm not going to accept his apology. It's unacceptable.
Här vill jag ju känna att, eller här vill jag ju påstå någonstans att det är ett litet paradigmskifte. Det handlar väl kanske lite grann om att det här sker i USA, där Zlatan förstås är den stora fixstjärnan, men där sporten i sig inte är så traditionstyngd så att man automatiskt ser upp till de här spelarna på vilka villkor som helst. Och kanske också en liten försmak på livet efter fotbollen där man inte kommer undan med vad som helst och inte Zlatan kommer göra det heller.
Ja, absolut. Alltså det är, lite känner man ju en sorg över att matchen inte spelades i, låt säga, Spanien, så att man har fått alla läppläsares dom efteråt. Vad var det egentligen som Zlatan sa som var så fruktansvärt? Det finns många sådana följdfrågor man sitter med efter en sån. Dels såklart, vad sa han och var det så hemskt?
Någonting på temat jag ska skada dig var det väl?
Just det, det lät ju så. Någon Roy Keane, Alfinge Håland-grej. Också att man ju på något tvistat, vridet sätt kan tycka att ja, det visar att Zlatan fortfarande brinner, att det så länge som han spelar fotboll och gör det på det sättet så kommer han ha de här dragen, och att det inte bara är någonting läskigt utan också någonting ganska ja, speciellt med det, att det finns, att drivkraften finns, att brinnet finns, att han fortfarande är after all these years, som väl Rod Stewart sa, så är han galen liksom.
Mm. Nej, det var inte Rod Stewart. Det var väl... Det var Paul Simon, tror jag.
Ja, det är taget. Jag blandade alltid ihop de här två.
Still crazy after all these years.
Did you talk to him in the locker room afterwards? What did you,
yeah.
What did you tell him?
No, I went to shake the hands. Nothing, no big deal.
Food for thought, som man säger i USA. Det här är inte, som sagt, inte varje dag. Men jag har ju diskuterat i podden och i alla möjliga sammanhang, och jag vet att våran kollega Patrik Bränning skrev några månader sedan att vi måste återsocialisera fotbollsspelarna eller återanpassa dem till samhället eller något sånt där. Det är väl det lite som håller på att ske här, kan jag känna, att Real Salt Lakes och Noah tar sitt ansvar och så att säga återsocialiserar Zlatan lite grann. Så här, de här reglerna gäller liksom i samhället när man inte är kung längre.
Gud ja, fotbollen har mycket att lära sig där. Jag brukar ha det som en sån här återkommande sak ibland när man får... Jag menar, fotbollen har ju sin terminologi och sitt tonläge och allt sånt där. Och ibland man som i sin roll som journalist så kan man få ett supportermail. Man har skrivit någon liten... En bisats som, låt säga, är felaktig eller sådär. Och då får man inte höra att din bisats var felaktig, utan man får ju en utläggning om vilken total idiot man är. Och jag brukar liksom rekommendera någon som skriver att kör samma grej hemma när någon snickare renoverar och sätter en spik fel. Och lycka till i så fall med ditt kök eller badrum eller så.
Mm.
Att det går inte liksom alltid att leva i fotbollens eget tonläge.
Jag hör att du utgår från att alla dina läsare är någon form av övre medelklass i Stockholms innerstad som håller på att renovera sin lägenhet. Men jag låter den passera då, Simon.
Den lät du passera. Tack så mycket, Johanna.
Still crazy after all these years. Vi har ju damernas Champions League också.
Mm, som allt mer ser ut som herrarnas Champions League, så är det ju.
Det är intressant.
Ja, så är det. Lyon överlevde till slut. Enklare än man kanske hade trott, i alla fall än vad jag hade trott. Och framförallt såklart att Barcelona, vi har pratat mycket om damfotbollen i Spanien, att Barcelona tar steget även på damsidan då, fram till den Champions League-final. Och det häftiga med det var att jag såg inte matcherna, jag satt upptagen med jobb. Men däremot så läste jag efteråt, och man ser att till exempel El Mundo Deportivo, den stora sporttidningen i Barcelona, då samma helg som herrarna säkrar sin ligatitel, Messi gör det åt dem som vanligt, så toppar de alltså med att damerna gått till final i Champions League. Det hade inte hänt för 5 år sedan.
Nej, det stämmer nog. Och det var mycket att skriva historia, och även på stan i Barcelona så satt det uppe vid officiella butiken och kring deras sponsor, så var det liksom stora, vad ska man säga, stora motton och citat och slogan sånt där. Spela inte för att nå en final, spela för att skriva historia och så vidare. Mm. Och det gjorde de verkligen. Jag såg matchen och konstaterade att det var Barcelonas match som var lite lättare. De klarade av att hantera det här överläget 1-0 resultatet från första mötet mot Bayern München. Lyon fick slita lite. Det stod ju 3-2 sammanlagt när det dubbelmötet var över. Och Chelsea hade ett par skapligt giftiga chanser där på slutet. Det var intressant att se också på den franska sändningen som gick på Canal Plus. Det var Sidney Govou faktiskt, gamla Lyon och landslagshjälten, som satt i studion och konstaterade att det är kul att se att Lyon, som har så pass relativt lätt i den franska ligan, alltså de vinner ju oftast fortfarande med väldigt, väldigt stora marginaler, att de håller också när de sätts på prov, och att det behövs egentligen mer tester av den här typen för Lyons damlag. Och det kommer behövas framledes framförallt, för att övriga lag är på väg att komma ikapp. Lyon håller fanan högt, men de är inte lika självskrivna kanske längre som förr. Som tidigare. Det är liksom en hel säsongsväntan egentligen på att det ska dra ihop sig i Champions League, och de ska få sättas på reella prov. Och klarar det nu. Men jag tror att nu är de ju superfavoriter inför finalen mot Barcelona. Jag gissar väl att Lyon grejar det ganska lätt. Men det blir ändå spännande att se. Också kul att se intresset kring de här lagen. I Lyon har det väl varit relativt stort ganska så länge. Barcelona är ju en liten nybörjare fortfarande, och sett till stöd och publikstöd och sådär. Nu var det 12 000 som var och tittade på matchen på Mini Estadi, den lilla arenan som ligger bakom Camp Nou. Men det var ju framförallt många av herrspelarna, alltså i herrlaget, som var ute och stöttade. Och Piqué först då, som sa att alla till arenan, och sen så både Busquets och Sergio Roberto. Jag såg flera stycken som var hejade på och gratulerade sina kvinnliga kollegor. Så att ja, det är ett sånt år helt enkelt.
Det är intressant också, alltså om man nu ska dra väldigt långa analyser och linjer från just att Barcelona nu är bra då med att på riktigt konkurrera om titlar. Alltså vilka effekter det kan få. Jag läste en lång intervju med Sonja Swid. Jag vet inte, är hon bekant eller har du haft med henne att göra?
Nej.
Den korta varianten att hon är en sån här före detta skönhetsmiss i Frankrike som sadlade om och blev fotbollsagent, den första etablerade fotbollsagenten med fokus på just damspelare. Mm-hmm. Hon klev in då när många spelare tjänade liksom någon tusenlapp i månaden, hade jobb eller studier vid sidan om och sådär. Och hon är då uppmärksam, hon var bland annat den som fixade den första riktiga sån övergången i damfotbollen i Frankrike med Marie-Lo Delis, som gick från, det måste ha varit från Montpellier till PSG när hon gick.
Okay.
Mm-hmm. Med övergångssummor och sånt. Och hon fick då frågor om liksom, vad kan VM betyda för intresset kring då transfermarknaden, framförallt på damsidan. Och hon sa att det som ökar intresset är ju konkurrensen och pengarna, det är det som ökar intresset för transfers. Och Och så visst, VM, det kan förändra en del, framförallt om Frankrike går långt. Men den stora potentialen, menar hon på, finns ju om till exempel Real Madrid skulle kliva in och vilja konkurrera. För att då skulle liksom konkurrensen först i Spanien öka och sen även i Europa. Mm. Att det skulle kunna dra liksom publik och intäkter till sporten. Mm. Och om nu Barcelona står där med en Champions League-buckla, då tror jag att det kan bomba runt en del även kring Bernabeu. Och att det faktiskt är dags för dem att få ända nu vagnen och investera ett par korvören som det är för dem, även på damsidan.
Ja, verkligen. Och ändå var de ute i veckan och sa att det var inte aktuellt just nu. Men den kritiken börjar bli allt hårdare, i alla fall frågorna börjar ställas allt oftare till Real Madrid, som väl egentligen är den enda riktigt stora europeiska klubben som inte har något damlag nu.
Ja, det blir verkligen, alltså, alla argument som finns ju där redan, men det som verkligen kan bita tror jag är just det om Barcelona faktiskt vinner saker och de inte ens är med och tävlar.
Just det.
Så det kan hända en del, tack vare det.
Mm. Ska vi prata lite här Champions League också, för det drar igång i kväll igen.
Ja, det sägs ju att det gör det. Och jag har ju redan missat min Tottenham-match för veckan. Men ska ju se, det ju Tottenham mot Ajax ikväll. Och det är klart att alla oberoende sympatier ligger ju i knät på Ajax av oerhört många skäl. Och en fantastisk berättelse, en fantastisk lag, fantastiska spelare och fantastisk fotboll. Det finns jättemånga skäl att hålla på dem, både i den här matchen och i en eventuell final. Intressant tycker jag är, och det är ju mindre skrivet i alla fall i Sverige, är väl det som förenar Ajax och Tottenham. De är ju lite av vänklubbar sedan ganska många år. Och de är då i kraft av sin judiska identitet. Tottenham går ju under liksom benämningen att de är jids. Jids som är en oerhört negativt laddad hat-term från början då, kring judar, men som Tottenham har approprierat då i sin supporterkultur. Och ja, det är supporter som är Jid Army och sådär. Ajax har ju exakt samma läge. Bort i Amsterdam och Ost, judiska kvarter från början, många judiska klubbledare från 30-talet och framåt och en del judiska spelare också. Och på båda arenorna så kan man liksom se Davidsstjärnan, du kan säga israeliska flaggor och i mångt och mycket utöver liksom den historiska basen, så kommer ju det här väldigt mycket av att rivaliserande klubbar då har riktat väldigt mycket antisemitism mot båda klubbarna. Vilket då har fått klubbarna i sig att appropriera det som man väl kan kalla för någon slags pseudo-identitet, att ja, men okej, om ni kallar oss för jävla judar, så säger vi väl också att vi är jävla judar och är stolta över det. Och det är ju en väldigt laddad sak att göra, och det är först de senaste åren egentligen som det har riktats en kritik mot det. Förut kunde man se det som en protesthandling. Jag menar, om det är så att, låt säga att Chelsea riktigt varit på tapeten den sista och kommer och sjunger några sådana vidriga sånger om att Spurs are on their way to Auschwitz, Hitler's gonna gas them again, så kontrar Tottenham med att vi är jids och vi är stolta över det.
Just det.
Och sådär. Men de senaste åren så har även då flera judiska, stora, globala och lokala organisationer vänt sig mot att det spelar liksom ingen roll om vem det är som säger det här. Jid är det är hate speech, det är hatiskt, det är antisemitiskt och ingen ska använda det.
Nej.
Och det är en sån här pågående debatt. Jag vet, det skrevs en text hyfsat nyligen där David Baddiel, den här komikern, artisten som var med och skrev Football's Coming Home till Hemma igen 96, gick ut, och han är också jude, och gick ut med sin take som var att han sa att it's not their word to reclaim, it's our word to reclaim if we want to. You can't have a group of non-Jews reclaiming it just because they're Tottenham fans. Och på andra sidan då står Simon Cooper, Ajax-supporter i grunden. Och, ja, han är väl den kanske mest centrala fotbollsjournalist vi har haft på 2000-talet då.
Bosatt i Paris faktiskt.
Just det. Han är väl väldigt mycket världsmedborgare. Lite sydafrikan, lite nederländare, lite engelsman.
Ja, han är fruktansvärt global i sin uppenbarelse.
Väldigt såk i sin fotbollssyn, så han är fantastisk på många sätt. Som då har sagt att men det kan omöjligt vara hat eller hån när man använder det som en hyllning eller som en del av en egen identitet på något sätt. Och jag vet inte vad man ska landa i det, men jag har väl använt att det är inte så jäkla enkelt kanske. Alltså, vi lever ju också i någon sorts kränkthetskultur och allting som någon råkar ta illa upp av kan man liksom inte förbjuda och så. Men jag har väl också kommit till att för mig så är det inte så som varandes goj då. Inte så jävla viktigt att kunna stå och skrika Jidarmi på läktaren eller och skrika Jidou när Christian Eriksson gör mål. Så att det är värt att kanske eventuellt då kränka en det som verkar vara en hyfsat stor grupp människor. Så det finns något att göra upp med där fortfarande för både Ajax och för Tottenham.
Det är väl lite, det är ett ganska bra argument, för att om man ser på inom HBTQ-rörelsen till exempel, så har det ju varit flera sådana böger, ju egentligen ett sånt ord, queer är ju typiskt ett sånt som helt plötsligt queer-samhället eller community, eller man ska säga, tog till sig på vad det var 90-talet, och många av dem som hade kämpat mot homofobi och kommit ut mycket tidigare då på kanske 60-70-talet och genomlevt otroligt mycket större prövningar, för att det var mycket, mycket svårare då, tyckte liksom att nu skickar ni tillbaka oss till liksom ruta minus två. Vi har ju gjort allt för att bannlysa de här orden, för att de inte ska accepteras och för att de ska försvinna ifrån ja, inte ens debatten, men ifrån liksom det allmänna medvetandet, och så tycker ni att det är okej. Ni förstår inte vad vi har genomgått. Och då pratar vi ändå om två grupper där ändå båda kan tala utifrån att man har den här identiteten då, att man är queer eller gay eller vad du vill. Så är det ju inte riktigt såklart för många av de Tottenham-supporterna som, precis som du sa, där kan jag väl känna någonstans att där kanske man i egenskap och i kraft av att ha den identiteten ska få ha sista ordet någonstans. Vad vi är överens här också nu, det är ju fan att vi är överens om allt i den här podden.
Jag vill inte tänka dig, va?
Jag märker det. Men det är en bra diskussion, och det är en bra debatt för fotbollen också att ta. Det finns ju inom kvinnokampen också väldigt många exempel på detta såklart.
Ja, jag upplever också att den sker med någon slags filosofisk, intellektuell framtoning, hela debatten, hela diskussionen. Och det tror jag är bra, och den förändringen kommer kanske inte ske över dag, utan den kommer ske över tid, och den kanske måste göra det. Ska väl också sägas att när man pratar om pseudo-identiteten, att det är ju... Ja, Tottenham har många judiska supportrar, Ajax också, men i London till exempel så finns det ju andra klubbar som har lika många, kanske ännu fler judiska fans. Chelsea har en judisk ägare till och med. Så att...
Precis. Men det är ju intressant, om vi ska prata lite om matcherna, för att jag har ju hoppat på det här Ajax-tåget såklart, lite, inte från första stund, men allt eftersom man har sett dem och blivit... helt golvad liksom av den här fantastiska framåtandan, och att de tror på det så mycket och att de spelar som fantastisk fotboll. Vi pratade i förra veckan, du tog upp det här om att är det too soon, inte riktigt finns längre. Det är nästan lite too late hela tiden, och nu upplever jag nästan att det har gått så snabbt så att det är inte hålla på en underdog, nästan hålla på Ajax längre. För fram till, lagom till avspark i kväll när vi spelar in, så kommer det nästan kännas lite subversivt att hålla på Tottenham. Är du med mig? För att det är så jävla givet att man ska tycka att Ajax borde få gå vidare.
Vi hade ju en ambition om att etablera den här är inte Jan Oblak väldigt underskattad som målvakt? Att göra spaningar som och får det låta som att här
man har tänkt ut dem själv.
Fast man i själva verket är väldigt mycket too late. Så ja, jag tackar för den nya tidens snabba varv och hoppas att det är många som sitter och håller på Jidarmi. Jids ikväll.
Bara för att vara lite speciella.
Just det.
To hell with the rest of the world. Från Balkan till Halkan. Nu ska jag göra en absolut mest våghalsiga övergång man kan tänka sig, från Jidarmi till Eintracht Frankfurt, som ju möter Chelsea i Europa League på torsdag. Semifinalspelet drar igång där också. Vi har väl möjligen behandlat Europa League lite styrmodligt under den här våren. Jag vaknade väldigt sent till vetskapen att Frankfurts tränare heter Adolf Hütter. Det är liksom, Vad är nästa mening efter det?
Alltså det är väldigt mycket, jag vet vad du heter, men jag kallar dig för Adi. Hur?
Ja, det kan man lugnt påstå. Exakt så. Det är ju precis det alla hans nära och kära gör, och tysk media också, av förklarliga skäl. Det blir inte mindre jäckande eller mindre problematiskt då av att man känner till att Adi Hütter född 1955 i Tyskland, och kallas Adi återigen då av alla som vill liksom behålla värdigheten på något sätt.
Man tänker att prästen borde sagt too soon där.
Ja. Ja, men precis. Och dessutom så trodde jag att det var kanske faktiskt helt enkelt förbjudet. Men det är väl efternamnet Hitler får man väl inte ta i alla fall, tror jag, i Tyskland. Jag tror faktiskt att det bannlystes efter andra världskrigets slut. Adolf får man heta. Det är, jag tror att på 30 000 födda barn så är det 0 eller 0,5 som döps till det i Tyskland, någonting sånt. Och han har själv sagt Adi. Adolf Hütter. Fan, det blir inte bättre av att han heter Hütter alltså. Det är fruktansvärt mycket som är väldigt otroligt konstigt här. När han har sagt så här då, att du kan väl tänka dig då att om man har det här namnet så är man inte 100% nöjd med det som barn framförallt. Man förstår det kanske inte från början, men en dag så går det upp för en att det här namnet är väldigt associerat med någonting annat. Men han har också sagt vid något tillfälle att det var ett släktnamn, och det var därför då som hans föräldrar gav honom det. Det här är min enda kommentar till mötet mellan Eintracht Frankfurt och Chelsea. Vill du kliva ner på planen och säga någonting om vad som eventuellt kan hända där, så är det nu eller aldrig? Namn och nytt är över för den här veckan.
Nej, det är väl mest att om vi pratar om Ajax-faktorn i Europa League, så kan man väl översätta den till Eintracht Frankfurt, som ju är så oerhört hipster-kompatibla, häftiga. Det är ett ihoplånat rövarband, Freddy Bobic, sportchefen, som egentligen utan pengar har lyckats sätta ihop ett frifräsande, fenomenalt Frankfurt som skärmar allt och alla med massa Balkan-inslag på topp. Die Magischen Drei pratar man om. De är dundercoola och har ju också... De har ju också en sån här grundtes i sin fotboll eller i sin supporterkultur, att de ska vara multikulturella, de ska vara solidariska, öppna, antirasister, och åker ju överallt. De är väl, skulle jag säga, kanske Europas bästa borta följe, framförallt med sin Eintracht Frankfurt International. Så vi håller en tumme för dem.
Det mångkulturella Frankfurt.
Just det. Ledda av Adolf Hütter. You couldn't make this shit up.
Nej, verkligen.
Man måste också så där tänka igenom. Jag vet att det var mycket i tysk media för några år sedan. Så där. Undrar om någon klunsade eller drog lott om så här, vem ska ställa frågan? Någon måste fråga Adi. Namnfrågan.
Ja.
Det ska vara en hyllning för övrigt. Jag vet inte om du berättade det, men att det ska vara någon död släkting som hette Adolf.
Ja, precis. Jag hade bara läst mig till att det var ett släktnamn, och att man precis så att det var därför som, och att hans mamma sa från stund ett att vi kommer kalla det Adi.
Just det.
Och så. Men det står ju, det som står i passet står i passet, så att säga.
Så är det. Var det som gillar det inte?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi tar oss till de brittiska öarna, jag vet inte om vi ens hann lämna dem riktigt där med Tottenham och Chelsea och så vidare, så hände ju någonting mycket speciellt och vida uppmärksammat i helgen när Marcelo Bielsas Leeds gav bort ett mål. Alltså man kan, det säger man ofta inom fotboll, så varför ni gav bort segern med onödigt. Så här kan man verkligen inte säga någonting annat. Ni har säkert sett de väldigt speciella bilderna på när Leeds helt enkelt släpper in ett mål med flit. Alla utom Pontus Jansson är med på detta. Han kunde liksom inte förstå hur man skulle kunna nedlåta sig till detta. Men så blev det i alla fall efter instruktioner från tränare Bielsa, efter att Aston Villa som just hade blivit, eller det var Aston Villa som fick göra det här målet då, för att Leeds hade fått ett mål när en Aston Villa-spelare låg ner och hade blivit knuffad, eller vad man ska säga. Så att Marcelo Bielsa upplevde att det här var inte ett, det var inte riktigt rimligt att de skulle ha ledningen där, och då tog han saken i egna händer för att jämna ut det hela. Han fick ju frågan för övrigt, varför gav du dem ett mål? Och då sa han, nej, jag gav dem inte ett mål, jag gav tillbaks vårt mål. Bielsa som nu då, och Leeds som är utom direkt uppflyttning. Däremot så är man ju på playoffplats inför uppflyttningsspelet eller playoffspelet.
Ja, det kan ju vara ett mål som kostar miljarder. Så är det, det kan ju, beroende på vilken placering man får, så förändras lottningen i det som då verkar bli playoff.
Just det.
Och sådär. Så det är inte så att det inte kostar, att det var en tom gest, utan det verkligen... Det kan kosta Leeds oerhört, oerhört mycket att de inte fick de där två poängen.
Verkligen. Men de är klara för... De är ju en omgång kvar. De är klara för playoff i alla fall i Leeds. Och de ska möta i sista omgången i Championship Ipswich. Bielsa hade lite svårt att... Inte prata om den matchen, men han hade lite svårt att fick ta hjälp av sin översättare eller sin tolk för att prata om den matchen. Det lät så här.
Estar disponible para el partido de Ipswich. Ipswich. Bueno. Me doy por derrotado.
Okay, I give up.
Han klarar inte av detta. Men han kan ju väldigt mycket annat. Ska vi bara liksom filosofiskt resonera lite kring vad det var som hände i matchen mot Aston Villa? Har du sett något liknande först och främst, Simon? Vad är det närmsta man kan komma att ge bort ett mål eller ge tillbaks ett mål på det här sättet?
Alltså det man kommer att tänka på ur det engelska perspektivet är väl det här som Di Canio fick en massa fair play priser för mot Everton, var det var Paul Gerrard, målvakten Everton, som låg skadad och West Ham går till anfall, men istället för att göra mål så tar då Di Canio bollen i händerna för att han vill inte göra mål när målvakten ligger utslagen. Det, fanns ju,
alltså, om det kan ju hända, men då pratar vi om en enskild spelare, men det här är alltså instruktioner från tränarbänken.
Det ja, det är svårare.
Uppenbarligen.
Parallellen man kan dra är väl lite att både Di Canio och Bielsa kom ju in i matchen med vissa sådana här moraliska frågetecken kring sig. Alltså Di Canio som har gjort Saluto Romano, alltså hejlat Lazio och pratat om sin fascistiska övertygelse och sådär.
90-talets mest kända fotbollsfascist får man väl säga.
Det får man säga, absolut. Och hade knuffat domar i... Och sådär. Bielsa har väl den här, när han har nått världsmedia den senaste otroliga säsongen med Leeds, så var det väl den här Spygate, han skulle då spionerat på motståndarklubbars träningar och sånt då.
Derby var det, va?
Just det. Frank Lamps Derby. Så det finns ju, alltså i bådas fall och just i Leeds fall också, en vad hade hänt om de inte hade gett tillbaka? Det hade varit så här, återgå 40 eller 50 år till Dirty Leeds, John Revis Leeds liksom, när man verkligen var sån där försten Machiavelli Leeds som inte skydde några medel längre för att nå framgångar. Så var hade Leeds befunnit sig om de inte hade gjort så här, kontra var befinner de sig nu då i någon form av allmän opinion, så är det ju såklart otroliga, det är som svart och vitt som bara går.
Ja, det är en bra aspekt. Det är ju intressant för att vi pratar ju om fair play lite då och då. Det händer ju som sagt, alltså i den mån spelare gör den här typen av gester så brukar vi få mycket uppmärksamhet och applåder och så. Men det är ju svårt att komma på något tillfälle där det har kostat så här mycket som sagt. Och det är ju inte förvånande att det kommer från Bielsa. Men det är intressant att han säger att det var självklart, brittisk fotboll är ju känd för att vara den mest rättvisa eller mest, ja, där det här hör hemma helt enkelt. Vilket väl alla kanske inte kände riktigt längre är liksom den allmänna uppfattningen om engelsk fotboll.
Det är mer en självbild än någonting annat.
Ja, men han hade hållit sin bild av brittisk fotboll intakt från 50 år sedan någonting då, antar jag. Mm. Man kanske upplevde att den var i alla fall väldigt rak och inte så mycket filmningar och trams och sånt där, utan det var bara lite mer rakt på.
Inte så bögigt för att återkoppla till förra veckans.
Nej.
Lite ofina metafor.
Mm. Ja, nej, mycket givna metafor faktiskt, Simon.
Tack.
Vad gör Bielsa för fotbollen och världen? Han gör sån här grejer. Jag har funderat lite på det. Jag har inte något exakt svar på detta. Men han ställer ju inför väldigt, väldigt många frågor om rättvisa och det ena med det andra. Och det är klart att det är väldigt, också extra speciellt att komma från en tränare som är så otroligt geniförklarad. Men också väldigt oförstådd eller svårförklarad, eller vad ska man säga. Det finns ju så mycket, han är ju sånt enigma Bielsa på så många sätt. Och har ju varit egentligen överallt han har befunnit sig. Och det kan vara i Marseille där han får sparken, det kan vara i Lille där han liksom... Han kan hoppa av ett tränaruppdrag och sen hoppa på det igen. Och sen, det är som att han bara följer en inre kompass på ett sätt som ju är... Jag kan ju tänka mig som sportledning, alltså sportchef eller president för en klubb, så sliter man ju sitt hår. Och nu börjar man också förstå att det innebär en viss risk att ta Marcelo Bielsa som tränare. För att det kan bli så här, man kan tappa jätteviktiga poäng i slutstriden för att få en bra playoffplats och så vidare. Samtidigt så vitaliserar han ju såklart fotbollen på ett sätt som nästan ingen annan riktigt lyckas med längre.
Alltså min take på Bielsa... Jag kan för övrigt rekommendera en hyfsat nyutkommen bok. Hasse Backe har gett ut en bok som är för er taktiska nördar, snarare någonting annat, om just Bielsa, fenomenet Bielsa. Och
just det, han är ju helt upptagen av honom, ja.
Det kan man säga, han är totalt besatt Bielsista. Och jag har skrivit förordet i den. Jag återkommer till en take som jag har haft på Bielsa. Man pratar om att han är galen, han är loco och så. Det är klart att han är galen, men i min värld så är han den mest logiska figuren i den här nya tidens fotboll. Där alla tränare pratar om noggrannhet, att inte slå med detaljer och så vidare. Alla tränare tjänar sina miljoner i veckan och så vidare. Det som Bielsa gör är att han tar det hela vägen. Det är inte bara ett prat från honom, utan han lever totalt inrymd i den livmodern som är fotbollen. Alltså tar han över Chile så flyttar han in i ett rum på 10 kvadrat på deras träningsanläggning med ett krucifix på väggen och en liten säng och sina videoapparater.
Just det, med uppsikt över planen hela tiden.
Ja, precis. Han ser sina 5 000 matcher på VHS och tittar och ser alla sina spelare.
Vad glad jag skulle bli om det var VHS. Det känns inte helt omöjligt att det är den enda liksom tekniken han behärskar. Fast han är ju väldigt upptagen av videogranskning, coachning. Så han skulle kunna vara så att han har tagit ett steg sen dess. Men vi säger VHS då, bara för att det var en bra bild.
Det vore ju en besvikelse faktiskt om han hade gått in i ens DVD. Jag tänker beta-kassetter skulle han mycket väl kunna ha. Och man gillar honom så mycket för
CD-ROM hade jag kunnat köpa faktiskt.
Att han tar det här galenskapen som vi andra liksom lever i halvt med ena foten. Där kliver han in med hela sin runda fysionomi. Och sådär.
Det är lite som Tåström sa, det är ni som är de konstiga, ja. Det är jag som är normal.
Precis så, exakt så. Den galna nya fotbollen ska ha galna tränare som åker runt på landsbygden i England i en gammal skruttig bil för att träffa folk i sin träningsoverall. Och, ja, det finns ju 1 miljard anekdoter kring Bielsa som alla formar bilden av någon som är helt tokig. Men jag tycker att han är normal. Han är den normala.
Bielsa som kommer från klubben från början, Newell's Old Boys. Mm. Newell's Old Boys.
Newell's.
Mm. Tack. Mm. Rosario-klubben som har fostrat, är väl att ta i, men i alla fall därifrån vi har fått världsälsklingen såklart, Leo Messi, vår älskling Marcelo Bielsa då, din älskling Mauricio Pochettino, fotbollradikal älsklingen Jorge Valdano, bland många andra. Det är en klubb som befinner sig i en djup ekonomisk kris. Den värsta på länge, och det är väldigt analogt med var argentinsk fotboll och det argentinska samhället för all del befinner sig sedan några år. Det är ju ett land i, och ett fotbollsförbund och vad du vill i upplösningstillstånd nästan. Och det är så illa då med Newell's Old Boys. De gjorde det sämsta bokslutet av alla lag i argentinska högsta ligan. De ligger på slutet på 15:e plats tror jag och har. Dessutom är de inte kvalificerade för några av kupperna i sommar. Så att nu är det 3 månader utan matchande. Men det är väldigt mycket möten där mellan ledningen och supporterfraktioner. Och olika liksom idéer och planer på hur man ska kunna rädda den här klubben. Marcelo Bielsa gjorde vad han kunde, eller han bidrog i höstas faktiskt, med att donera 2,5 miljoner dollar till klubben för att de skulle kunna bygga ett spelarhotell vid träningsanläggningen, alltså lite så som han själv gillar att bo då när han tränar lag, antar jag. Och det har byggts ett väldigt futuristiskt, vad ska man säga, stålbetongmonument tack vare de här pengarna, där man kan då som Newell's-spelare tillbringa natten och förbereda sig extra väl. Det var hans syster faktiskt, Maria Eugenia Bielsa, som är arkitekt. Det är hon som har ritat det här hotellet. Hon är också för detta viceguvernör i delstaten Santa Fe. Och nu när det brinner som mest kring Newell's Old Boys så är ju inte Marcelo Bielsa där. Han har fullt upp med att skriva om fotbollslogiken i Leeds. Däremot är hans bror Rafael Bielsa ytterst delaktig och en frontfigur kan man säga i oppositionen kring Newell's Old Boys ledning. Är du bekant med Rafael Bielsa, Simon?
Ja, han är en gammal så här peronista politiker.
Han
var utrikesminister, va?
Absolut. Bravo, bravo. Advokat är han, eller jurist, och före detta argentinsk utrikesminister, precis, för det dåvarande regeringspartiet Justicialista. Någonting åt det hållet. Han är också poet och essayist, har gett ut flera diktsamlingar och varit både fängslad och torterad under diktaturen för misstanke om att han tillhörde en radikal gerillagrupp. Nu är han den stora rösten.
Lite som vi.
Som vi, fast inte bara på pappret, eller vad man ska säga. Han har tagit en del risk i sitt liv. Och är en av de, vad ska man säga, mer högljudda rösterna kring Newell's Old Boys och hur de ska få ihop det helt enkelt. Och många hade velat se honom som ny president i klubben. Han har sagt att nej, han trivs bäst som supporter. Det är så mycket i livet som, det är så mycket av färgämnena liksom i livet, eller glädjeämnena och passionen som försvinner med tid. Men att vara fotbollssupporter tillhör inte de sakerna, och därför vill han behålla den positionen. Men han är en stor och uppmärksammad talare och agitator kring klubben. Vi kan väl bara önska att de får ordning på ekonomin och att den här institutionen i Rosario får leva vidare. Lite av en förtidsprofil, men jag skulle säga att hela familjen där, för det är väl inte alla familjer som har då en arkitekt och för detta viceguvernör, en för detta utrikesminister, advokat och grillaagitator och ett tränargeni och Leeds-tränare i syskonskaran.
Nej, vi är ganska få.
Vilka finns det? Jag tänker, är det de här Annette Kullenberg och Claes Borgström i Sverige? Det är väl den släkten möjligtvis då. Eller Parneviks kanske. Wahlgren såklart.
Just det. Ja, jag tror att man utan förhäva sig kan säga att familjen Bielsa är Argentinas valgräns.
Ja, precis.
Ungefär så. Ska vi knyta ihop Newell's säcken med 2 stycken fina anekdoter därifrån?
Eller, det tycker jag.
Fakta. Det ena är är lite vag i konturerna, men den handlar om när Bielsa var tränare där. De hade förlorat stort någon match, var på en ultrasgrupp och bestämde sig för att söka upp tränare Bielsa hemma hos honom. Bielsa öppnar iklädd pyjamas och undrar,
det här är redan bra.
Vad fan vill ni? Var på de här då såklart extremt tuffa, våldsbenägda ultras vänder sig om och springer därifrån då, jagade, sägs det, av Bielsa.
Mm.
Och följdfråga såklart, men varför sprang de? Jo, det var inte för att han hade pyjamas på sig, utan för att han i ena handen hade en handgranat. Så, och det sista vill jag bara tala om, att New Old Boys spelar sina matcher, vet du var någonstans?
Nej, jag vet bara att det var ett stort nybyggt hotell på träningsanläggningen.
Det kan man säga. Man kan också säga att de spelar på Estadio Marcelo Bielsa.
Ja, givetvis. Ja, det känner jag till. Sen, jag tror att de firar 10 år med hans namn faktiskt, arenan. 2009 tror jag att den döptes efter honom. Han har inte gjort dem besviken sen dess, kan man säga.
Inte ett dugg.
Fotbollny radikal.
Ska vi hålla oss kvar lite i Argentina då, för att det har hänt saker på damsidan där. San Lorenzo, ett annat legendariskt argentinskt lag, har som första argentinska
klubb... Påvens lag väl?
Ja, absolut. Mm. Påvens lag, precis. En Buenos Aires-klubb som, jag tror fan att jag räknar på det, jag tror att är det mer än hälften av klubbarna i argentinska första ligan som är från Buenos Aires.
Det låter sannolikt.
Ja, så att New Old Boys är ju ett litet undantag där från Rosario. Skitsamma, San Lorenzo skriver som första argentinska klubb proffskontrakt med sitt damlag. Det skedde nu tidigare under april månad. Och Macarena Sanchez, 27 år gammal, blev först med att plita ner detta till tårar i princip. Det var ett väldigt uppmärksammat tillfälle. Hela damlaget samlades och skrev på det här kontraktet då. Tidigare så var det så att...
Hej Macarena!
Exakt! Precis så. Det var nämligen så att argentinska damlag har haft, jag tror att de har haft lön från förbundet, om jag har förstått det rätt, till 8 spelare per klubb, någonting sånt. Men klubbarna själva har inte behövt betala någonting. Och nu så skrev då San Lorenzo proffskontrakt med 15 av sina spelare. Vilket gör att de dubblar den här siffran och tar på sig den ekonomiska bördan, eller man ska säga, själva. Macarena Sanchez är en stridbar kvinna, hon är 27 år gammal och fick sparken från sin förra klubb, Urquiza. Urquiza, säger jag. Vi ska ju ha argentinskt uttal såklart, inte något spanskt läspande. Hon stämde klubben, eller ställde dem inför rätta helt enkelt, när tidigare år, eller om det var i höstas, för att driva caset då att de skulle betala henne precis som vilken arbeterska som helst, och att idrotten inte kan stå utanför detta. Nu finns det då kollektivavtal som gör att man ska få betalt då som kvinna, och San Lorenzo har inte gått ut med några löner. Det är väl förstås inga jättepengar, men det finns i alla fall en minimitröskel där. Hon stämde dem och blev klubblös, och sen hörde San Lorenzo av sig då till Macarena Sanchez, som blev den första kvinnan att plita på det här tillsammans med 14 andra klubben. Det var fint också, för att Macarena Sanchez har ägnat den sista tiden när hon har varit klubblös att också ta del i, eller vara en drivande röst i kvinnofrågan i stort i Argentina. Bland annat så har hon engagerat sig i frågan om att legalisera abort. Och det händer väldigt, väldigt mycket på den sydamerikanska kontinenten i kvinnokampen. Och kanske händer det bäst i Argentina av alla länder där. När kontraktet skrevs så sa San Lorenzos president Mattias Lammens att det är ett privilegium att vara den första klubben, den pionjärklubben, som gör det här för fotbollen, för att göra den större, för att göra sporten större. Utöver allt det som håller på att hända i samhället så är det fint att vara del av kvinnokampen, alltså rörelsen som har sett kvinnor bråka och kämpa och slita sedan så många år för jämställdhet.
Alltså, kan inte du tänka ibland, apropå det här och...
Fan, jag får ju rysningar fast jag sitter och lyssnar på mig själv. Men det var inte mina ord då.
Får du inte alltid det? Det kanske bara jag.
Inte på den här nivån, kan jag säga.
Mm. Nej, men alltså, man kan känna att gud vad man kommer sakna den här tiden när man dör om 30 år eller så. Att det är så häftigt att det händer så oerhört mycket. Att det händer oerhört mycket för att det inte har hänt särskilt mycket förut, men att det är en det är en sån vital brytningstid som man lever i. Och att det finns ett privilegium att faktiskt få vara med.
Ja, men så är det absolut. Jag kan ju känna någonstans att det är nästan i Sydamerika man vill befinna sig nu. För att även om det är väldigt mycket som går åt helvete i länder som Brasilien till exempel där, så händer det en jävla massa i de andra länderna. Och att vi pratade ju om James Rodriguez och Falcao förra veckan, hur de hade ställt sig bakom U17-damlandslaget i Colombia. Efter att det rapporterades om sexuella trakasserier där från högre ort inom förbundet. Här ser man också en klubbpresident som så att säga att sätter det här i ett historiskt perspektiv och säger att det är ett privilegium att vara del i kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhetskampen. Saker som i Europa nästan är lite kontroversiella att säga just nu, vill jag påstå. Och som absolut inte hörs från, särskilt ofta från damfotbollshåll i alla fall. Åtminstone återigen då inte i norra Europa, vilket ju är en rejäl, alltså vi har ju en, jag ska inte säga att vi har en backlash, men det går mycket, mycket mer framåt på andra kontinenter och på andra breddgrader, både södra Europa och Sydamerika. Det här är något alldeles, alldeles speciellt, jag håller med dig. Det är lite roligt att få vara med faktiskt. Men vi borde ju flytta dit i och för sig. Jag hade ju inte haft något emot att sitta och podda från La Bombonera nästa säsong.
Jag är på. Har de bara babblarna The Musical så är jag med.
Jag tror att de har allt.
Du, tillbaka igen. Vi har ju studsat mellan England och Argentina lite som Falklandsöarna eller så.
Ja, som Marcelo Bielsa. Som Marcelo given Bielsa. Sån, ett shit däremellan.
Och lite mer som en minipassning också till Champions League-semifinalen här. Det är ju Liverpool ska spela också var gång mot Barcelona som vi väl också har landat i lite kort. Och bara konstatera att det händer ju rätt mycket saker på fotbollsfronten i Liverpool. Everton som krossar United och Liverpool då som krossar alla utom City möjligen. Men som ni i SVT skulle sagt, det finns ju andra klubbar också. Och jag tänkte berätta om den då, eller en av dem. City of Liverpool FC. Relativt okända får man säga ur en svensk horisont av förklarliga skäl. De spelar ganska djupt ner i seriepyramiden. Men det som är speciellt med City of Liverpool FC är att de är just en förening, medlemsägd då. Vilket är speciellt i England såklart. Bildades för 4 år sedan och valde då som sin klubbfärg blandningen av Evertons blå och Liverpools röda och blev The Purps, lila. Låter ju hemskt på alla sätt. Men det som är speciellt med dem då, utöver att de är en medlemsförening, att de uttalat och bildades för att vara en samhällsengagerad motkraft då, mot rasism och exkludering och social utslagning och sådär. Och att de då från start jobbat väldigt mycket med det här sociala engagemanget. På något sätt så här, tagit upp Bill Shankly, hans gamla mantel eller sådär. Mm. Och kallar sig då uttryckligen för en socialistisk klubb. Jag ska citera då deras grundare Peter Firmage som sa att finansieringsmodellen att dra ut pengar och monetisera socialt kapital för privat vinst är helt en produkt av den neoliberala hegemonin de senaste 3 decennierna. Ovanligt klubbledartugg, så att säga. Men just det här, deras profil och som en uttalad vänsterklubb har ju då lockat en viss sorts fans såklart, vilket i sin tur har lockat massa lokala spelare då, som kanske är lite för dåliga för att spela professionellt men ändå vill spela fotboll på en hyfsad nivå och sådär. Och grejen med dem är att det går väldigt bra för dem. Väldigt, väldigt, väldigt bra. De har vunnit då under de här snart 4 åren 3 stycken kupptitlar och gått rakt upp genom seriesystemet. Nyligen så säkrade de sin allra första då ligatitel och ska upp en division till. Upp i, jag tror att det är kanske sjunde nivån då av det engelska seriesystemet.
Ja just det, då är det väl regionalt fortfarande eller?
Det är fortfarande regionalt upp i nordvästra England då. Och nu i helgen så spelar de då final i det som är ligacupen då för amatörklubbar uppe i nordväst. Och det är underbart av jättemånga skäl, men det finaste är ju namnet egentligen på ligacupen där uppe. Den heter, och nu talar jag på franska för att det är roligt så, The Macron Challenge Cup.
Ja, just det. Ja.
Macron heter de då, som är antagligen någon, eller de är en, de tillverkar sportkläder.
Sportmärke är det, precis. Jag har sett det i Italien bland annat, men jag vet inte varifrån det kommer riktigt.
Nej, ingen aning. Man vill ju att det kanske är Emmanuel, jag vet inte. Men de hade ju faktiskt kunnat döpa franska kuppen till det, lika gärna.
Det är bara en tidsfråga.
Mm. Macron en ton kul, som Rennes-fansen sjöng. Det finns jättemycket mer att snacka om. Jag tror jag nöjer mig där innan vi blir alldeles för långsamma och tröga här. City of Liverpool FC spelar cupfinal i helgen. Vi har ett öga på det.
Ett ganska profiltyngt avsnitt hittills, men det hindrar väl inte oss från att ändå ha en profil som ligger på lut någonstans.
Det har aldrig hindrat oss. Jag tänkte vara väldigt så summarisk i det faktiskt. Och bara konstatera att Spanien har ju
famous
fått en...
Famous last words.
Famous long last words. Jo, att det har hänt saker i Spanien nu. De har haft gått till val och fått Pedro Sanchez då in som premiärminister i någon slags minoritetsregering.
Inte klart vann... än, va?
Nej, det är inte klart än. Regeringsbildningen är inte klart än, men det där går ju smidigt. För sossar världen över.
Ring Stefan.
Ställ dig i kö efter Pam. Pam kanske kan lösa det, det är inte omöjligt.
Nej, det är verkligen inte omöjligt. Hon har ändå gått ut och sagt att hon hade förhandlat fram en bättre Brexit-deal än den dåliga som Theresa May kom med.
Jag håller inte det för otänkbart på något annat sätt.
Verkligen inte.
Nej, men då vann ju Socialistpartiet, vann ju valet i Spanien på, ja, så som Socialdemokrater vinner val nu för tiden. Det är lite som när Tottenham mötte City och förlorade med 4-3, men gick vidare på VAR, att man ungefär så.
Just det.
Men Pedro Sanchez i alla fall får vara veckans profil, för vi måste ju ändå reda ut var han står i de viktiga frågorna. Och då pratar jag inte om vården eller skolan eller omsorgen eller så, utan om fotbollen såklart. Det är en viktig fråga. Han är alltså i grunden en basketspelare, basketbesatt kille. Men det som alla vill veta då när han kom fram på scenen var ju om han är Barça eller om han är Real Madrid. Och han har då tidigare refererat mycket till Luis Enrique och Pep Guardiola när han pratat om politiska strategier. Men har då kommit fram att han håller inte på Barcelona, utan han håller på Atleti.
Den perfekta socialistiska kompromissen för att vinna val, känner jag, i Spanien.
Jag tror inte att det är en helt oväsentlig faktor faktiskt.
Givetvis inte.
Kanske inte för att vinna ett lokalval i Madrid, men för att vinna hela Spanien.
Just det, men de är inte så stora där ändå i Madrid.
De är väl inte det?
Alltså, jo, kanske i Madrid som stad är de väl okej, men i hela den Kastilien, den regionen, så är det ju väldigt mycket högernationalism och Partido Popular, högerpartiet nu.
Just det, just det. Pedro Sanchez dyrkar Cholo Simeone och har också pratat om hur politiken ska gå vidare och sagt att partido a partido, match för match, ett citat som alla i Spanien känner till. Det är Diego Simeones själva credo för sitt ledarskap.
Också roligt att det betyder parti för parti. Exakt. Det kan han ju få nytta av nu när han ska förhandla med de här olika. Han får ta det parti för parti helt enkelt. Nej, de gick inte. Nej, Ciudadanos sa nej. Jaha, nej.
Det har vi slutit den socialdemokratiska säcken, tror jag. Partido a partido. Varsågod.
Vilken sossepodd vi gör den här veckan.
Någon gång ska vara den första.
Ja, det finns ju mer radikala partier också, säger jag då i SVT.
Ja, men från det och in på någon slags kultur, tycker jag. Behöver det?
Ja, precis. Jag ska faktiskt göra först bara ett litet tillbaka tips. Det var ju redan ett dåligt tips för att det var så smalt när jag tipsade om L'Equipe's fotbolls- och hiphop-podcast.
Följde det väl ut, skulle du säga?
Lyssningen har ju stigit ganska rejält där. Men det roliga var ju att det första avsnittet som gästades av bland annat Mamadou Sakho låg väldigt länge ute som det enda. Alltså jag tror att vi var uppe på en månad. Jag tänkte så här, okej, L'Equipe har inte riktigt förstått det här med poddar. De tror att man gör ett avsnitt så är det en podd helt enkelt. Men gulligt ändå, den var ju väldigt väl producerad så. Det har kommit ett nytt i alla fall avsnitt nu, och det är rapparen Kalash och det är Olympique Lyonnais stora backstjärna Wendy Renard som pratar om fotboll och musik tillsammans. Wendy Renard är den här 1,85 meter långa, världens kanske bästa mittback de senaste 10 åren. Och de har det gemensamt att båda kommer ifrån Martinique. Så de är antiller då, som man säger, alltså västindier, eller kommer från Antillerna. Martinique är ju ett departement, så det tillhör ju Frankrike fullt ut. Men man har förstås också en egen identitet där på många sätt och ja, får stå emot en hel del fördomar på samma sätt. Så de pratar jätteintressant om detta. Så den kan ni lyssna på, alla ni 0,2% som är både intresserade av fotboll och rap och flytande på franska. Eller om ni vill lära er kanske. Jag tyckte nästan det roligaste var att i slutet av podden så säger han som håller i det då, så här till Wendy Renard.
Tu parlais des garçons, mais il y a quand même une... il se passe quand même quelque chose depuis plusieurs années autour du foot féminin, il y a une vraie expansion.
Le foot joué par les femmes.
Tu préfères, pardon, autant pour moi. Alors voilà, le foot joué par les femmes. Pourquoi cette
nuance? Juste, han säger då bla 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 damfotbollen, och då avbryter Wendy Renard och säger nej, foot joué par les femmes. Det heter inte foot féminin, alltså damfotboll, utan det heter fotboll som spelas av damer. Det finns ingen herr eller damfotboll. Det här googlade jag runt lite på och se om det var en debatt som fanns. Jag har inte hittat så mycket belägg för det än så länge, men det kanske kommer. Det var ett intressant ställningstagande tyckte jag från Renard, som då menar att vi ska inte kalla det damfotboll, vi ska kalla det fotboll när den spelas av damer. Om det är det man menar, men det är ingen skillnad på sporten som sådan. Lite som kanske på svenska, vi pratar om kvinnovåld länge. Och nu just säger det. Man ju mäns våld mot kvinnor för att det belysa exakt vad det är som sker och vem som gör vad och så vidare. Okay. Det här var inte mitt, nu hör jag som du, det här var inte mitt kulturtips. utan det var bara en liten recap och återkoppling till ett tidigare kulturtips. Nej, jag ska egentligen bara faktiskt tipsa om en radiokanal som jag har haft som min sån go-to i ganska många år. Den är italiensk, heter Lifegate Radio och bildades för en 10 år sedan kanske, någonting sånt, möjligen lite mer. Av några glada amatörer vill jag kalla det, det kanske de inte var, men ett initiativ där man gör hållbar radio. Det är en musikradiokanal, så att det är musik hela tiden, den är väldigt bra, det är otroligt mycket bra musik då, långt ifrån hits kan man säga. Men framförallt så sticker de emellan med en hel del tips på hur man kan leva ett mer hållbart liv. Det är ganska mycket prat om miljörörelsen generellt och Greta Thunberg dyker förstås upp där då och då också. Vi har ju, eller jag i alla fall, uppmärksammat det att den här skolstrejk för klimatet är en enorm rörelse i Italien. När 1,5 miljon barn och ungdomar gick ut i hela världen för en månad sedan lite drygt. I den här stora globala skolstrejken för klimatet så var alltså 1 miljon av dem i Italien. Det kan vara bra med Italien för att oftast är det ett land som när man betraktar det från utsidan så undrar man vad i helvete det är som pågår. När man är bekant med landet eller bor där så vet man ju att det finns otroligt mycket motrörelse till all idioti som sprids och så.
Om man ska översätta det till så här, sverigedemokrat, så att man förstår, alltså 1,5 miljon italienare, sa du det?
Mm, så det är, det är alltså 400 000 miljarder euro. Det är alltså
1,5 miljard människor, ja.
Jättemånga, faktiskt. Mm. De har för övrigt då Lifegate. Jag känner faktiskt några av, eller en av killarna som var med och startade upp det i Rom. Det är en milanesisk kanal från början och det finns frekvenser i hela Italien. Nu har man lagt ner frekvensen i Rom och sänder bara digitalt sedan februari i år. Och det visar sig att med detta sparar man in 90% i koldioxidutsläpp faktiskt. Mm. Fråga mig inte exakt hur. Du kan ju mycket om det här med hållbara batterier och sånt där, så du kanske kan utveckla det. Hur som helst så är det här faktiskt, det är väldigt lite prat och så kan man, italienska så är det ändå mysigt att lyssna på, men modellen, eller musiken är helt internationell och väldigt bra. Jag slår ett slag för Lifegate Radio helt enkelt. Det får bli veckans kulturtips. Perfekt bakgrundsmusik vad man än gör.
Det gör det helt rätt. Jag tänker att Wendy Renard hade kunnat säga, om vi ska liksom dra in det där med damfotboll eller fotboll för damer och så vidare. Jag skulle ha sagt som Oscar Wilde sa en gång, eller skrev antar jag. Football is all very well as a game for rough girls, but it is hardly suitable for delicate boys.
Just det.
Han visste vad han snackade om.
Ja.
Mer musik på det då?
Mm, tycker jag. Ta oss härifrån.
Ja, ska jag sjunga först eller?
Absolut.
Då gör jag. Oh, je sais Nice, je t'aimerai. Toute ma vie à tes côtés je combattrai. Avec honneur, fidélité. Ce soir encore le BSM va s'enflammer. Ja, den där har jag sjungit, va? Jag skaffade ju mig en adoptivklubb då när jag bodde i Frankrike på vintrarna. Det var lite långt till Marseille, men jag tog spårvagnen och såg på Orges Nice, på gamla Le Rey-stadion som hade då. Jag vet inte om du var du någonsin på Le Rey eller?
Jag funderar på det. Jag tror bara jag varit faktiskt på Allianz. Vi var där tillsammans en gång.
Just det.
Mitt första besök i alla fall. Kommer du ihåg att jag fick tjejprisinträde? Minns du detta?
Nej, men jag tycker om det.
Jag tror att det var 8 mars faktiskt.
Ah, fantastiskt.
Nej, var du så länge där nere på vinterhalvåret? Nej, det var kanske inte ens det. Det var något så... Jag visste inte om jag skulle tycka om det var roligt eller om det bara var lite konstigt. Men jag tror att det var så att du betalade fullt inträde och jag betalade halvt eller något sånt där. Ja, jag tror i ärlighetens namn att du betalade för båda, Simon. Så att, ja, hur som helst. Men det var, då var det på nya arenan.
Just det, Allianz. Jag tänkte lite prata om den. Det var mycket snack om när Allianz Riviera heter när den nya arenan skulle byggas. Så. Den ligger alltså på någon, ja, närmast på någon sorts parkeringsplats i något ödeområde, då, vet du, flygplatsen, som många nya arenor gör då.
Mm.
Men minst när de skulle inviga Allianz så tog Orges Nice då, Le Gym-klubben, dit Patrick Bruel för att uppträda då. En sån stor artist och skådis, känd också för att han är en av världens bästa pokerspelare.
Är han det?
Ja.
Han spelar, nu ska jag bara kasta in, han spelar faktiskt en av huvudrollerna i, nu anknyter lite till Adolf Hitler. Det kom nämligen en film för, det är säkert 10-15 år sedan, fransk film som heter Le Prénom. På svenska heter den Det är bara förnamnet. Som handlar ju om ett par som döper faktiskt sitt barn till Adolf.
Jesus.
Mm.
Allt hänger ihop.
Mm.
Så han är väldigt känd och folkkär såklart.
Någon form av också... Jockeberg fast
ja.
I Frankrike. Kanske lite mer... Lite mer mainstream än så kanske.
Ja, det skulle jag säga att han är. Men alltså, i framtoningen är inte jätteolik liksom. Han är också känd då som PSG-supporter. Ganska engagerad. Man kan säga att alla i Nice var inte så förtjusta i att de lät en PSG-supporter sjunga på deras invigning. Vi kan bara lyssna på hur det lät då när Bruel kom in för att köra sin låt på nya Allianz Riviera. Ja, nu hör jag att det passar sig ju inte det där såklart. Då kan man fråga, vad hade Nice-publiken velat höra istället? Och då tyckte ju många att varför körde ni inte Dick Rivers istället? Alltså Dick Rivers kanske den, jag vet inte, den franske Elvis kan man säga om man vill göra ner honom lite. En sån där oerhört älskad centralgestalt för när rocken kom till Frankrike på 60-talet.
Just det.
Men i Nice så var han lika mycket då slaktarens grabb från Avenue de la République. Någon minut bara från min lägenhet i Gamla stan där upp mot museerna ungefär. Jätteomtyckt då, en musiker som han gav ut alltså 30 album. Alltså lite så Jerry Williams evig i sin framtoning då.
Mm, det är nog en väldigt bra jämförelse faktiskt. Elvis vill jag ju känna att det kanske är lite mer Johnny Hallyday som ju gick bort här. Jag ska inte föregripa din prata, men precis, Jerry Williams, bra.
Lite så, och lite på Jerry Williams sätt också. Han turnerade fast han hade fyllt 70 och ett par år till liksom, och slutade aldrig. Han hade en jeansjacka. Han liksom berättade om han fick sina första Levi's jeans som 7-åring, hur stort det var. Och sådär. Men han var känd för att han bar alltid en jeansjacka, sån här vintage-grej från 33 som han bara hade tvättat en enda gång. Och Dick Rivers, han var väl ingen jätterebell på slutet så. Han omfannade Sarkozy och gjorde ingen jätterelevant musik och sådär. Men i vintras...
Han dog inte som Jerry Williams.
Nej, han gjorde inte det. Han gjorde inte det. I vintern så läste jag någon intervju med honom i Nice Matin, då lokaltidningen i Nice. Han hade fått cancer, men han sa också, vilket var fint, att han fortfarande var då som lyckligast i livet när han gick upp på scenen. Min enda dröm är att få fortsätta, var rubriken. Och det fick han inte då. För nu i veckan så somnade Dick Rivers in. Han borde fått inviga Allianz Arena, Allianz Riviera. Men vi i Fotboll Radikal kan väl ta och minnas honom lite grann ändå. Men en låt som mycket väl hade kunnat vara ett tema för hela vårt värv i den här podcasten. Det här är C'est pas sérieux. Vi hörs om en vecka, kompisar.
Ciao.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide,
timide,
je me sens solide.